människor.
Modiga människor.
Modiga människor. Hej och välkomna till Modiga människor. Avsnitt 140. Mitt namn är Soja Zachariasdotter. Och det här är ett jätteviktigt avsnitt. Intervjun som jag har gjort är med Susanne Dodier. Hon är lektor i pedagogik på Göteborgs universitet. Och det vi pratar om, det är skolan. Vi pratar om vem skolan är till för. Är vi fria att tänka och tycka och lära oss vad vi vill? Hon berättar även bakgrunden till varför skolsystemet är utformat till att vara som det är idag. Sen så vill jag även passa på att påminna er om att modiga människor behöver ert stöd, och såväl ekonomiskt som att ni delar vidare avsnitten för att kanalen ska kunna få spridning. För det är viktig information, tycker jag. Det finns ett swish-nummer knutet till kanalen, och det är 123-092-3631. Det finns ett bankgiro 378-3933. Det finns även ett PayPal-konto, och du kan bli månadsgivare via Patreon. Och jag tänker att många bäckar små blir ju till en å. Och kanalen har även en egen hemsida som heter modigamänniskor.se. Och finns även på Podbean och Spotify och Rumble. Så, tack. Jag vill bara säga hej till dig, Susanne Dodier. Fint att du är här med mig, och jag har sett så mycket fram emot den här intervjun.
Vad roligt.
Mm. Ja, men jag har ju fått kämpa lite. Du har ju flyttat fram den lite. Men nu äntligen så ses vi och gör det här. Och det här är ju mitt hjärteämne. Det är liksom våra barn. Och vi kommer att prata om barn och skola.
Ja.
Skolsystemet.
Mm. Och inte bara barn, utan också vuxna egentligen. Ja. För skolsystemet, det börjar i förskolan och det slutar med universitetet, kan man säga.
Mm.
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 Ja.
Ja, nej, men precis. Och systemet rör ju oss alla. Men det är, vart börjar man? Var börjar vi?
Men jag kanske kan börja med på att presentera mig.
Såklart.
Ja, då gör jag det. Mm. Jag heter alltså Susanne Dodier, och jag är lektor i pedagogik på Göteborgs universitet. Och vägen dit har varit ganska lång och lite krokigt. Det var inte det jag tänkte bli när jag var liten. Jag läste som när jag var elev, då gick jag i skolan i Salzburg i Österrike. Och senare började jag plugga på universitetet i Tyskland. Så jag är kulturpedagog från början. Jag läste kulturvetenskap och pedagogik, och jag tänkte att jag skulle bli museumspedagog. Och sen blev jag kär i en svensk och flyttade till Sverige, och där började jag jobba på en teater. Och så småningom hittade jag på ett forskningsprojekt där och ville bli forskare. Och då sökte jag mig till idéhistoria. Så jag är doktor i idéhistoria också. Och man kan säga egentligen har det här med utbildningssystemet redan börjat där, det här intresset för, eller i alla fall den här undran över vilken betydelse utbildning har och hur det här har blivit systematiserat på ett knäppt sätt, tyckte jag då. Och det handlade om att mina tyska utbildningscertifikat, de funkade inte riktigt i Sverige när jag kom hit. Och det är en erfarenhet som många utlänningar har, att den svenska arbetsmarknaden är väldigt upphängt på att man har rätt utbildning, alltså rätt certifikat. Och det är väldigt mycket just den yrkesutbildning man ska ha. Och det gäller också akademiska yrken. Som till exempel, vill man bli journalist så måste man ha ett journalistexamen. Vill man bli personalvetare så måste man ha ett personalveteexamen. Och vill man bli lärare, naturligtvis ska man ha lärarexamen. Och det är det här examen som är då superviktigt. Och sen tänker man sig att har någon den här examen så blir man lämpligt, då är man behörig att få ett visst jobb då. Och det tyckte jag var konstigt på grund av att i Tyskland då var det mer så att på ett gammalt sätt, så som det också var i Sverige för länge sedan, att man läser på akademin, alltså på universitetet. Och då lär man sig att bli bildat, eller man lär sig inte, utan man blir bildat. Man anammar ett visst tankesätt, man tänker kritiskt, man kan analysera texter när man har gått en då humanistisk utbildning. Och då passar man sen som kritiskt tänkande, både som personalvetare och man passar som journalist och man passar som museumspedagog eller vad som helst. Och ja, jag märkte ju då att det inte var så lätt i Sverige, att många utländska examen då, de räknades inte, för Sverige är väldigt uppblåst i de här formella behörigheter. Och så var det också när jag skulle bli doktorand då. Då var jag inte behörig att bli det i idéhistoria, för att jag hade läst kulturvetenskap och jag tyckte att jag hade läst ungefär de saker som motsvarar idéhistoria. Men i Tyskland heter det inte idéhistoria och därför kan man inte heller ha en magister eller en master i idéhistoria. Och då för att komma in i den här doktorandutbildningen, då behövde man bli behörig. Alltså då behövde man läsa det som helt enkelt är idéhistoria i Sverige. Ja, och det var väl min första kontakt med det svenska utbildningssystemet kan man säga. Den här förtjusningen i de här formella certifikaten som egentligen inte betyder så mycket rent innehållsmässigt, rent när man tänker logiskt. Så vad säger det egentligen att någon har det här certifikatet? Men ja, hela systemet, alltså det är ett system helt enkelt och det är väldigt riggat och väldigt stelt och det kräver det att man har rätt certifikat. Ja. Så kom jag lite grann in i det här intresset. Nu har jag redan kommit, det svävat iväg från att bara presentera mig.
Ja, men det är ju fantastiskt, för det är ju en sån stor del av, för någonstans på väg, annars hade ju inte vi pratat med varandra, på vägen så har man ju upptäckt och genomskådat någonting. Och jag tänker så här, när du kommer till Sverige och när är du liksom ser igenom? Vad är det precis här när du förstår att din
Nej,
ut
det var väl mer lite grann efteråt också, att jag nu kan bygga in det alltså i ett större sammanhang. Det var ju bara en liten förundran och irriterad blev jag att jag skulle läsa upp de där betygen i idéhistoria. Men det var inte någon sån jättestor grej heller. Då anpassade jag mig efter systemet och tyckte väl okej, okay, det är så här funkar det i det här landet och nu ska jag göra på det här sättet. Och så anpassade man sig och så fick man en liten hög med läroböcker och så sa de där att på idéhistoria, nu måste du läsa dem och sen kan du ja, skriva också en till uppsats i det här ämnet och sen blir du behörig och sen kan du söka in dig till den här doktorandutbildningen. Och då följde jag, bara lydde det systemet, för vad ska man göra annars? Vill man vara med så får man ju anpassa sig. Och så är det ju hela tiden, alltså det utbildningssystemet vi har, det kräver anpassning. Och så är det för elever, anpassar de sig inte så blir de dropouts, då blir de hemmasittare eller de blir deprimerade och de är ut ur gamet och så är de ut ur hela systemet. För det var så som du sa att utbildningssystemet är kopplat till ett helt samhällssystem. Och inom det här systemet måste man lyda och fungera. Vissa spelregler gäller det. Och jag ifrågasatte inte det där systemet, utan jag var ju inne i systemet. Jag blev bara lite irriterad över att jag tyckte jag behövde göra någonting som var helt onödigt. För det jag hade läst i Tyskland, det var mycket mer avancerad idéhistoria än de här böckerna som jag skulle läsa och den här ytterligare uppsatsen jag skulle skriva för att bara uppfylla formalia. Det förstod jag ju att det inte var av någon äkta betydelse. Men ja, jag accepterade det. Det var inte direkt någon uppvaknande eller så.
Nej, men det skavde i alla fall.
Ja, det
Ja.
skavde, det gjorde det. Och det gjorde ju också att jag började ifrågasätta vad är det egentligen ett samhälle kräver det? Och vad är det för kunskapssyn också? Om man tänker sig till exempel en journalist måste ha gått journalistutbildning. Vad är det för kunskapssyn? Det betyder ju att massa andra kunniga människor bara bortsorteras. Och jag förstod ju att med utbildningscertifikat sorteras man i olika livsvägar. Man får öppningar och massa dörrar stängs då om man inte har detta. Och jag tyckte det var helt galet. Och då när jag var ny i Sverige, då lärde jag känna också massa andra som var ny i Sverige. Andra tyskar som hade olika utbildningar, men också andra människor. För det är lättast när man kommer till Sverige som utlänning att först lär man känna andra utlänningar. Det tar lite längre tid att lära känna svenska. Och då hade jag ändå en svensk pojkvän då, men det tog ändå längre tid. Så mina första kompisar, de var från Bosnien eller Tyskland eller England. Och de hade alla det här problemet att vi kom nästan alla på grund av kärlek och vi var nästan alla så här 25. Och hade utbildningar hemifrån. Många hade träffat sina pojkvänner på olika Erasmus-program, alltså på såna studentutbyten. Och sen läste man färdigt hemma och sen kommer man till Sverige. Och så har man ett examen, men var inte värt någonting. Och den erfarenheten, den gör ju, ja, det gör man när man kommer som utlänning till Sverige, så gör man den här erfarenheten.
För det, om jag bara så här, kort summerar det här med just utbildning, så vad jag plockar upp och hör, det är att du tycker att du hade egentligen en utbildning som faktiskt var bättre än den som du behövde komplettera med i Sverige.
Ja, jag lärde mig ingenting direkt nytt eller väldigt lite nytt av att läsa upp de här kurserna för att få det här formella. Och så är det med många andra människor också. Alltså många människor läser olika lärarutbildningar fast de egentligen är redan jättebra lärare. Och jag gillar universitetet så jag tycker inte att det är helt meningslöst att plugga. Men man pluggar väldigt mycket saker bara på grund av formalia, på grund av att man måste ha den och den och den kursen, boka av, få ett certifikat och sen får man en liten dörr öppna sig. Och det tycker jag är helt tokigt. Varför vi stirrar blind oss på certifikat istället för att se på människorna? Vad kan de? Ja, vad intresserar dem? Vad är deras styrkor? Vad är deras livserfarenheter? Vad har de pluggat på olika sätt också? Alltså, vad kan de? Det är sällan man tänker på det, utan certifikaten är oftast det som vi litar på. Och de kan vara gamla, det kan vara gammalt certifikat. De förlorar ju aldrig giltighet, även om man har glömt bort allt som man fick certifikatet för. Bara man har ett certifikat.
Ah, nej, men nu har jag två saker. Jag ska hålla fast vid certifikatet. Men som jag förstår det så skulle du säga att utbildningen i Sverige, universiteten, alltså att det är alltså jämförbar standard, eller är den högre i Tyskland?
Ja, det var väldigt annorlunda på grund av när jag pluggade i Tyskland, det var på 90-talet. Nu är jag gammal, men det var på 90-talet. Och då var det fortfarande riktigt akademiska studier utifrån en idé som bygger på Humboldt. Så en gammal idé. Och då handlade det om att man hade inga kurser. Och så som det är i Sverige, att man går först en A-kurs och sen går man en B-kurs och sen går man en C-kurs och sen en D-kurs. Till exempel när man läste idéhistoria, då är det ju alla gör samma sak och det är helt som ett program går man då. Och ännu värre med lärarutbildning, det är det ju verkligen ett utbildningsprogram som är designat, där någon har lagt fast för att få det här certifikatet så måste man först gå kurs PD1, sen PET2, PET3, PET4 och så vidare tills man har fått ihop den här lärarutbildningen. I Tyskland var det mer så att man tänkte sig på universitetet ska vi bilda människor, de ska få en allmänbildning och de ska få ett vetenskapligt tankesätt, de ska kunna kritisera saker, de ska kunna ifrågasätta, de ska kunna bena ut en text. Och det kan man lära sig på jättemånga olika sätt i väldigt många olika kurser som kan handla innehållsmässigt om väldigt olika saker. Det viktiga är att man studerar hos någon som forskar och som kan binda ut texter och som kan analysera och som vet vad ett vetenskapligt förhållningssätt är och kan leva det på något sätt. Och sen går man i Tyskland, eller gick i alla fall på 90-talet, för det har förändrats det också, mer som då hos en professor som hade en ansats som man gillade, det kunde man välja själv. Och sen var man lite grann som en lärunge till den här professorn. Och då kunde man till exempel, som jag läste pedagogik, och så kunde man välja någon som gjorde ganska mycket, hade någon filosofisk ansats, och man läste texter, gamla texter från kanske 1700-1800-talet. Och benade ut dem. Och sen kan man det, så kan man ju skriva en kritisk artikel också om ett nutidsproblem. För att man har lärt sig vad det innebär, hur man bygger upp texter och allt detta. Och i ett sådant tankesätt pluggade jag. Alltså i ett system, eller inte ett system, på ett universitet som hade det här förhållningssättet. Och där man tänkte att hon läser nu här pedagogisk filosofi hos den professorn, hennes kompis läser istället hos någon som forskar om ironi i klassrummet och analyserar istället olika observationsprotokoll från någon som har varit med i ett klassrum, och de hittar här ironi i det här samtalet, och då analyserar de också text och en diskussion och kritiserar och belyser från olika håll, och då lär man sig det. Och det spelar ingen roll vad exakt det handlar om, utan det kan man välja utifrån intresse. Och det kan studenterna välja själv ganska mycket. Ja, men så är det inte i Sverige då, utan i Sverige är det, vill du bli lärare, så måste du gå den kursen, den och den och den. Och du kan inte läsa först den ena och sen den andra, utan du måste läsa dem så som de är tänkta i det här systemet som är riggat. Och sen finns det lärande mål, och då måste man boka av hela tiden. Och har du inte gått den kursen som är kopplad till det här lärande målet, så tänker man i det svenska tankesättet, ja, då kan den här personen inte detta, för den har inte läst en kurs. Det här lärande målet är målet i kursen. Förstår du skillnaden? Alltså det ena är ett målstyrt förskolat system som funkar som skola. En dålig skola då. Och det andra är ett universitetssystem som är studie. Med ett fritt sätt att tänka och bilda sig. Och det är det mer styrt av studenten. Hur man, vad man vill studera. Alla ska lära sig att bli kritiska och myndiga och självständiga. Men man gör det på, det finns olika vägar att bli detta då, att utveckla den förmågan.
Då måste jag bara säga, för jag har ju läst teologi ganska länge och mycket. Och jag är även utbildad psykosyntesterapeut. Och jag har lagt 500 000 på CSN-pengar för teologin. Men jag har lagt exakt lika mycket som jag har betalat privat för att läsa klart till psykosyntesterapeut. Och den utbildningen är ju privat. Och eftersom vi bor i Sverige och allt som går utanför, vad ska man säga, normen, gills det ju liksom inte i Sverige. Och kritiseras väldigt gärna. Och då har jag ju bara så, jag kommer därifrån där jag kommer, och jag har haft en del att arbeta med mig själv och träffat en del terapeuter under mitt vuxna liv. Och de bästa och de finaste terapeuterna jag har träffat, som har liksom ett mest holistiskt sätt att se, det är psykosyntesterapeuter. Jag har träffat väldigt många så kallade bildade terapeuter. Och jag, bara om jag jämför liksom med teologin som jag hittade aldrig hem där. Aldrig liksom i den ramen. Och jag kände mig alltid olycklig och fel. Men i psykosyntesen, där det finns något mycket friare, och där jag som terapeut kan plocka det jag har liksom fått utav mina lärare. Och som alla förresten har varit utländska lärare nästan. Från Italien och England. Och ett mycket friare sätt att jobba på. Men inte desto mindre användningsbart. Ja, jag ville bara flika in det.
Ja, jag tror att det är en del av den här standardiseringen. Alltså i Sverige är utbildning extremt standardiserad skulle jag säga. Och man har en sån idé av att man vill effektivisera utbildningen så mycket. Måluppfyllelsen ska vara så effektivt som möjligt och också så då rättvist som möjligt. Man brukar använda likvärdighetsbegreppet. Man brukar säga att skolan är viktigt att skolan är likvärdigt och att det är transparent också. Alltså att det är så här vi gör och sen tänker man sig att det blir rättvist och likvärdigt. Fast det egentligen det blir väldigt standardiserat och det finns ett sätt att tänka då om utbildning som är det enda sättet som betraktas som möjligt. Och också en viss kunskap då som också passar ihop med det här med standardiseringen som betonas. Och de här alternativa lösningar och ja, andra pedagogiska upplägg som kan ha en väldigt lång tradition egentligen och som kan också ha ingått i den akademiska traditionen så som den var för några decennier sedan. Ja, de nonchaleras och puttas åt sidan. Och om man vill då göra på ett annat sätt så är det lätt hänt att man betraktas då som inte bara udda utan också kanske att man är mot den här jämställdheten och mot likvärdighet, att man vill köra sitt eget race och att man ja, hittar en personlig väg som inte är då den officiella och då blir det som en fara mot systemet helt enkelt. När man inte följer den här utbildningsapparatens vägar, de officiella då. Och då, det officiella är då ja, väldigt upptrampat. Och på det sättet ofri, helt enkelt.
Och jag kan inte då, ja, dels certifikat men också hemmasittare. Jag vill liksom lyfta in dem i det här. Så står jag liksom här med en helt ny känsla. Jag tänker alla dessa hemmasittare kanske egentligen barn och ungdomar. Jag förstår ju att de inte känner att de passar hemma, men jag tänker också att det här systemet, den här likformigheten, passar ju verkligen inte alla. Så att jag bara känner
Nej.
mig glad. Jag tänkte så här, det här är ju egentligen väldigt intelligenta barn som bara, de fixar inte att tryckas in i det här.
Ja, och lärare också. Jag tror det är på det sättet. Alltså att jag tror att många människor blir väldigt olyckliga av att vara ett kugghjul i ett system. Och det är det vi ska bli genom att delta i utbildningssystemet och det är det vi ska också verkställa som lärare. Det är så min karriär fortsatte. Nu är jag universitetslärare och jag är verkligen ett kugghjul i det här utbildningssystemet. Och jag ska jobba utifrån anvisningar som handlar om att jag undervisar en A, en B, en C-kurs där det finns lärandemål där jag ska se till att eleverna eller studenterna uppnår de här målen. Jag ska ha obligatorisk närvaro i olika lärandeaktiviteter för att säkerställa att elever gör rätt sak i rätt tidpunkt för att nå upp de här målen som är satta i kursplaner och uppgjorda. Och det finns väldigt lite möjlighet för studenter att välja innehåll, att säga det här intresserar mig just nu och också väldigt få möjligheter för lärare att säga oj, nu är jag inspirerad av detta. Vi borde ta upp detta. Det här händer just nu i samhället eller jag har kommit på någonting. Det här måste jag berätta för flera. Det utrymmet, det har man inte som lärare. Utan man ska exakt göra det som är uppsatt i olika planer. Man ska hela tiden också beakta då de här lärandemålen. Och det här målstyrda, alltså att man hela tiden ska ha mål med varje verksamhet och att man ska försöka effektivisera vägen dit. Ja, det är det som jag tror är ett av utbildningssystemets då problem. Och det fanns från början då i skolan, där det är ganska tydligt att man har mål. Sen kom det upp till universiteten att man introducerade också det att alla ska ha mål hela tiden, lärandemål. Och nu är det senaste att det även börjar i förskolan. att även förskolebarn har lärande mål. Och förskollärares uppgift är inte längre lek och omsorg, utan det är också det att redan lära de allra minsta att de har vissa lärande mål som de ska uppfylla och som utvärderas hela tiden. Och där man redan med jättesmå barn arrangerar utvecklingssamtal där de här små barnen får höra det här är de målen som du ska jobba med denna termin i förskolan. Och vad kan du redan? Och sen tvingar man barn att utvärdera sitt eget lärande och reflektera över vad de kan göra för att uppnå de här målen. Och
ja. Nej, men du pratade ju om att till och med där när de sitter i sandlådan så ska förskolepersonalen gå in och styra den leken.
Ja, för förskolepersonal är ju nu professionaliserat. Det är ju universitetsutbildade förskolepedagoger, förskollärare. De heter ju lärare nu, förskollärare. Det är inga fröknar längre, utan förskollärare. Och deras uppgift är att hela tiden ha läroplanen i bakhuvudet. Där står det massa lärandemål som är väldigt avancerade. Till exempel ska barnen i förskolan lära sig att använda naturvetenskapliga begrepp. Och det lär de sig ju genom att de inte bara leker i skogen, utan att förskolepersonalen, eller de professionella lärarna då, hela tiden är efter dem och påminner om de här naturvetenskapliga begreppen. Och i sandlådan när de leker med hinkar så är det ju de här matematiska begreppen som de också ska lära sig. Och då ska man direkt använda hinken till att initiera samtal, alltså sätta igång samtal med barnen om åh, nu ska du komma ihåg här, det är volym och här är liten och stor och hur mycket ryms i det och dubbelt så mycket i den. Och så att man börjar använda lek som en lärande aktivitet då, för lärande. Och lärande, till skillnad från lek, är målstyrd. Det är så att barn har lärt sig saker i förskolan, även om när det inte fanns en läroplan. De lekte, de gjorde meningsfulla aktiviteter. Förskolpersonalen, fröknarna tänkte ut sig saker som inspirerade barnen till olika meningsfulla sysselsättningar. Och sen tänkte man att genom att delta i de här meningsfulla saker, och kanske också inte meningsfullt, som bara typ hänga och leka, prata med kompisar, då lär man sig massa. Man blir inspirerad. Man kan hitta på projekt, sånt. Kreativt, utvecklande. Men nu blir det uppstyrt då. För att det ska effektiviseras. Barnen ska förberedas för skolan. Och i skolan ska de sen utveckla den här förmågan att anpassa sig mot målsättningar som är satta av andra människor eller av systemet ännu bättre. De ska effektivisera det hela tiden. Den här lydnaden mot förväntningar.
Men
och
ord.
Den här,
Ja, alltså, det är ju en lek med ord hela tiden, eller hur?
Ja, alltså, jag försöker använda ibland.
Nej, nej, jag menar inte ord. Dig, men när jag hör dig berätta så de leker ju med ord, eller hur? Målstyrt, det ska effektivt. Det låter ju ganska bra saker. Men det enda jag hör när du berättar, det är ju så här, att det är en styrning. Liksom. Vi blir styrda helt enkelt. Det här är ju liksom lydnad.
Ja, alltså varför har man ett system? Ett system handlar om styrning. Man ska styras enligt ett system. Och systemet har olika intressen. Och vårt utbildningssystem har intresset att passa in människor i en speciell samhällsvision. Där man ska man ska bli anställningsbar och man ska vilja anpassa sig till samhället så som det kanske redan existerar eller så som det ska bli när det är ännu mer effektiviserat. Man ska anpassa sig till en värld där det är ens uppgift att hela tiden utvärdera sig själv utifrån målsättningar och där man hela tiden ska försöka att optimera hur man svarar på de här målsättningarna som man får av andra. Och även om det ibland kallas för att vi ska bli entreprenörer och vi ska tänka kritiskt och så handlar det här kritiska oftast till att ifrågasätta sig själv och tänka, vad kan jag göra bättre för att uppnå målen? Och väldigt sällan handlar kritiskt tänkande åt att ifrågasätta systemet, ifrågasätta målsättningarna som man får från någon annan och bara köra sitt race. Alltså bara tänka själv, utveckla en egen vision och köra på. Alltså knyta nya kontakter, köra på, då menar jag inte ensam, utan det kan ju finnas, ja, att man utvecklar andra intressen när man vill ha någonting annat än att optimera hela tiden och sträva mot satta mål, utan man kan sluta sig ihop och bilda nya kollektiv och vilja påverka samhället till någonting som är annorlunda än det systematiska, standardiserade som vi har nu. Och du har rätt, alltså det används med väldigt många ord som låter bra, som också har en mörk motsida, som till exempel likvärdighet. Likvärdighet låter bra. Standardisering låter mycket sämre.
Mm.
Vi kallar standardisering för likvärdighet.
Mm.
Och demokrati kallar vi det som egentligen är lydnad mot beslut som kommer från annat håll, uppifrån.
Mm.
Alltså till exempel när jag försöker diskutera på mitt jobb att läroplaner är ju någonting som vi måste förhålla oss kritiskt mot. För vi är på ett universitet och vi måste binda ut de här texterna. Vi måste undersöka vad står det i den här läroplanen egentligen? Och vad är det för människosyn som döljer sig i de här lärande målen som står i läroplanen? Och vad är det för samhällsvision som döljer sig där egentligen? Jag tycker det är självklart att vi ska undersöka detta med våra studenter. Men jag har också kollegor som säger, du ifrågasätter de demokratiskt fattade besluten om du börjar ifrågasätta och analysera läroplanen. Du ska förstå hur beslutet är menat. Det är ett demokratiskt fattat beslut. Och sen ska du lyda beslutet. Det är din plikt som demokratisk medborgare att förverkliga detta. Och din plikt som tjänsteman på universitetet i lärarutbildningen, Susanne, är att se till att lärare får de verktyg de behöver för att kunna implementera det som står i läroplanen. Det är det som är din uppgift. Jag har många kollegor som ser på det sättet. Och jag vet också att lärarutbildningen till jättestor del utgår ifrån att det är just det som universiteten ska göra med de blivande lärarna. Att ge dem redskapen för att kunna lyda de demokratiskt fattade besluten.
Men alltså, ja, när jag hör dig säga allt det här så får jag lite ont i magen. För att det här är ju, jag ser bara liksom människor på rad och som ska tänka precis lika. Och då kommer vi in på det här med varför behöver vi certifikat? Och varför är vi så fixerade vid de här certifikaten? Som återigen, vi kommer in på det här med lydnad. Och i Sverige är vi ju mer än liksom fixerade vid det här. För så fort du går utanför, jag menar ta allt som är... I Tyskland så är ju homeopati jättestort. Och i Sverige så visar man på svenska skolor en SVT-produktion där man ifrågasätter homeopati och säger att det är humbug. Ja.
Jag skulle inte skönmåla hur det är i andra länder. Jag tror det är en internationell trend som går totalt mot det här uppstörda. Och till exempel på universiteten, det har det också i Tyskland blivit väldigt likt det svenska systemet. För det finns internationella överenskommelser på universitetet. Det är det Bologna-reformen som introducerades starkt 2007 omkring det någonstans. Och det gjorde också det tyska systemet som jag kände på 90-talet. Det finns inte längre det heller. Men det har blivit mycket mer likt. Och överhuvudtaget är det så att utbildningspolitiken, den görs inte i riksdagen, utan den kommer från högre ort än riksdagen. Alltså till exempel om man tänker PISA, det är OECD som gör de här PISA-undersökningarna och som hela utbildningssystemet, alltså det är i alla fall anknuten till de här olika internationella policyaktiviteter, eller vad man kan kalla det, styrformerna genom internationella jämförelser och tests och sånt.
Men vill du förklara den här Bologna-reformen? Bara lite mer så att...
Precis. Bologna är en internationell universitetsreform som började i Europa, men den har också spridit sig till andra länder. Och det har olika syften. Det var en idé om att man borde likforma utbildningarna i de europeiska länderna mer så att man kan ha bättre internationellt utbyte. Så att när jag kommer med mitt tyska certifikat till Sverige så ska svenskarna fatta vad det är jag kan. Så då skulle de här lärande målen bli viktiga då. Och då bestämde man att alla universitetssystem i Europa måste ha lärande mål som går att koppla till lärande aktiviteter och till kurser. Och ett argument var då att man skulle kunna då ha bättre utbyte. Men sen ville man också öka genomströmningen, heter det. Det betyder att förut var det så att man kunde plugga väldigt, väldigt länge utan att ta en examen. När jag pluggade i Tyskland, då var det absolut fortfarande så att många pluggade i jättemånga år, men de struntade i att skriva den här slutuppsatsen och de fick ingen examen. Men de hade ändå en chans på utbildningsmarknaden eller på arbetsmarknaden för att de hade ju ändå läst och de här certifikaten var inte riktigt så viktiga då. Men nu ville man då göra det här mer effektivt och slussa studenter genom det i en högre fart då. Och då började man, och det hade Sverige redan infört långt tidigare, men man började uttala de här poängen, att man tar poäng vid varje kurs till exempel. Istället för att ta ett stort slutexamen får man poäng för varje kurs som man går. Och de här international credit points, högskolepoäng, de är också en del av den här Bologna-reformen. Den har också alla länder behövt införa. Och sen är det här knuten också då till en specifik pedagogik. Och den heter constructive alignment eller konstruktiv länkning. Och där föreställer man sig att för att studenter ska kunna plugga så effektivt som möjligt så måste de veta i förväg vad som förväntas av dem och vad de ska kunna på slutet. Så då måste man ha de här lärande målen. Och sen tänker man sig att lärarens uppgift är att lägga upp undervisningen så att allt som förekommer i lektionerna är kopplat till det här slutmålet. Och att tentan också motsvarar det här slutmålet. Och sen tänker man sig att man redan från början måste upplysa studenterna om vad slutmålet blir så att de målsäkert kan nå det här målet. Och man brukar säga att det är också för social rättvisa, för att förut var det så att vissa fattar universitetssystemet och är så pass självständiga att de kan göra någonting vettigt där. Men det har ju alltid också varit så att folk har pluggat utan att riktigt förstå vad universitetet går ut på och som har behövt mer stöttning. Och så försöker man skapa en tydlig väg för alla för att så många som möjligt ska kunna få en högskoleexamen.
Mm.
Det är också en del av den här Bologna-reformen. Och många saker det låter bra, men problemet är hela tiden den här idén om effektivitet och om mål. Att det går att säga vad som är målen och att man vill styra studenter då mot de här föregivna målen på ett effektivt sätt.
Jag tog fasta på någonting som vi pratade innan. Och jag tycker så här att mycket av den här intervjun, den handlar ju om att systemet är ju mot alltså det är systemet mot människan. Men visst,
precis. Ja. Alltså man tänker sig människan är en stor felkälla. Alltså elever, de kan vara lite tokiga, de kan ha egna idéer, de är oberäkneliga. Och lärare också. Alltså en lärare kanske är lat, en är väldigt engagerad, en har ett hobby. En hobby som den vill förmedla. Det kan bli lite hur som helst när människor agerar helt enkelt. Och det vill man få bort den här mänskliga faktorn då. den är en fara, för den är inte effektiv, tänker man sig. Utan man vill ha ett rationellt system. Människor är irrationella ibland. De kan vara jäkligt bra, för det är just det som är mänsklighet, att man är olika och man har en personlighet, men personlighet är irrationellt när man tänker man vill bygga ett system. Och man vill ha ett effektivt system. Hela välfärdsstaten handlar ju om social ingenjörskonst. Det handlar om att rigga ett samhälle så att det fungerar så rättvist, likvärdigt, effektivt, optimalt som möjligt. Och problemet med det är att det blir till slut omänskligt. På grund av den här rationaliteten och effektiviteten blir så betydelsefullt att människor helt plötsligt ska anpassa sig efter det rationella istället för att utnyttja det mänskliga och det personliga och hela den här livskraften som finns i människan. Yes.
Ja, och det var det jag sa för en stund sedan, så sa jag att de här hemmasittarna så använder ju ordet intelligent, men jag skulle bara gärna vilja lägga till det, att jag tänker att det är en sorts modig intelligens, alltså, och också emotionell intelligens. När man känner att det är skavigt och man inte vill passa in i den här, för vi är ju inte likadana. Vi är ju verkligen inte likadana.
Ja, precis. Alltså, det här systemet passar många människor uppenbarligen. För många klarar det och de gillar de här strukturerna och de uppfattar det som rättvist och transparent och så. Det har ju också ifrågasatts väldigt mycket hur rättvist utbildningssystemet är. Men sen finns det ju finns många människor som har andra idéer om livet, om samlevnaden, om hur man lär sig saker, vad man vill lära sig, vilket samhälle man vill leva i. Och jag tror att hamnar utanför utbildningssystemet. Det finns säkert många olika anledningar till varför det finns många hemmasittare, men det finns väldigt många hemmasittare. Det finns tusentals hemmasittare i Sverige, alltså elever som inte klarar av att vara i systemet. Och det är också känt att läraryrket är ett yrke där väldigt få människor klarar av att jobba till pensionen inom det här yrket. För man mår jäkligt dåligt om man känner det här presset och den här uppstyrningen och maktlösheten som man hamnar i då. Att man inte kan förverkliga sig som en människa. Sen hittar ju människor strategier också att klara det på något sätt. Men jag tycker att man borde prata mer om just om människor mot system och vad det här systematiserandet och standardiserandet innebär. Ja.
Men också tillbaka till dig. Du sa själv att jag är en kugge i det här hjulet. Men när jag lyssnar på dig så känner jag också så här, men du är ju heller inte det.
Nej,
Du är ju
precis, men det var.
jättemodig.
Jo, men jag är forskare och det är det som är för mig ventilen, att jag försöker förstå detta. Och det är ju så jag har lärt mig. När jag pluggade på universitetet har jag lärt mig att det är så man bemästrar problem. Att man måste försöka förstå vad är egentligen det här problemet. Och det tog ganska många år för mig att förstå att det är systemet som är problemet. För det är svårt när man är i systemet och jag har ju nästan aldrig lämnat utbildningssystemet. Jag har ju varit antingen elev eller student eller doktorand eller universitetslärare med bara väldigt korta perioder där jag inte var inom utbildningssystemet. Och att då ifrågasätta systemet, det är ganska svårt. Det gör man inte, utan man tvivlar ju först på sig själv ganska länge. Och om man gör det, då blir man förtvivlad. Men om man lägger fokus lite större, har ett större perspektiv och tänker, okej, okay, det här är inte mitt fel, utan det här måste bero på omständigheterna. Vad är omständigheterna? Vem har tänkt ut sig att det här ska vara på det sättet? Vad är anledningen till att vi har det så uppstrukturerat? I vems intressen sker detta? När man börjar ställa alla de här kritiska frågorna som man borde lära sig på universitetet att ställa, men som väldigt få ställer faktiskt, då är det lättare att hantera. Då kan man bli Man kan ju fortfarande vara förtvivlad, men ja, man får ju makt igen. Och det blir mycket lättare att hantera.
Ja, och nej, det är så många saker. Det var också beskrivningen av dina inte kanske kurskamrater, men det du beskrev här innan, när man läste förr och man kanske var lärling till någon, och det låter så härligt och det låter så fritt. Och där låter det ju som att vem som helst av de eleverna skulle kunna jobba som journalist om de bestämde sig för det, för att de har ett kritiskt tänkande. Men idag så, vi lär ju oss inte att tänka kritiskt. Vi lär ju oss verkligen, och det du pratar om, allt det här, det skolar ju oss in i att stå rakt i leden.
Ja, så ser jag, så ser jag det. Alltså, som personalvetare så får man lära sig, så här ska du göra när du är personalvetare. Som journalist lär man sig, så här ska du göra som journalist. Det här är betrodda källor, det här är inte betrodda källor. Det här är, så här ska man bygga upp en artikel. Så här går man på en presskonferens. Så här återger man det som man hört på en presskonferens. Nu hårdrar jag säkert, men uppenbarligen tycker man ju att det är någonting sånt som en journalist måste kunna. För annars skulle inte journalisten behöva bli inskolad i just journalistyrket. Utan då skulle det räcka att man har en kritisk allmänbildning och sen kör man på. Och för lärare är det samma sak. Och jättetydligt är det för barnskötare, alltså, och förskollärare. För då är det barnskötare är de som saknar då akademisk utbildning eller man kan säga indoktrinering i systemet. Utan de leker med barnen. De dokumenterar inte, de utvärderar inte. I alla fall inte utifrån de här riktlinjerna som är systemriktlinjer. De bedriver inget systematiskt kvalitetsarbete som det brukar kallas. Utan de kör omvårdnad och lek. Och sen finns det förskollärare, de är då utbildade för att kunna bära upp systemet. De blir introducerade i att det finns en läroplan, att det finns lärandemål, att det finns ett pedagogiskt sätt att förhålla sig. Och det pedagogiska sättet är att hela tiden kontrollera måluppfyllelsen. Det är det som blir pedagogik då. Och det är det man lär sig i lärarutbildningen. Och jag tror det motsvarar ungefär vad man lär sig i journalistutbildning och vad man lär sig när man blir personalvetare och så vidare. Sen finns det ju alltid också alltså, öar av motstånd mot det där systemtänkandet och öar av kritik. Jag jobbar ju också på universitetet och det är inte så att man där har munkavel, utan det som jag berättar här, det är också saker som jag kan berätta för studenter. Men det är ju inte det som är tänkt i huvudsak att studenter ska höra. Utan i huvudsak ska studenter lära sig att bli tjänstemän som implementerar skolpolitiken. Det är det huvudsakliga syftet till varför lärare går en lärarutbildning.
Och som fortsätter att vara kuggar i det här, i kugghjulet. Men ja, dagmammor, tänker jag. För de har vi ju utrotat ganska effektivt. Och jag tänker så här, kan det bero på att man inte har lika stor insyn där? Att där finns det liksom fria, härliga mammor som de gör det här för att de älskar det och för att de kan styra över sin tid och över sitt liv, och så kanske de påverkar barnen till något friare, jag vet inte. Ja, för de vill i alla
Men
fall inte ha dem kvar.
precis, det är hela tiden dubbelheten. Alltså, de är borta för de är inte professionella och det är dåligt för likvärdigheten och insyn och allt detta. Och insyn kan ju ibland vara väldigt bra om det är en dagmamma som är förfärligt. Men skolan är också förfärligt och förskolan är också förfärligt. Och i alla fall kan vara förfärligt. Det kan finnas massa övergrepp där med. Men Precis, man är mer rädd för den här individen som utan kontroll och utan styrning tar hand om barn. Det är samhället rädd.
Och hur kan man kalla en dagmamma som kanske har jobbat i 20 år och som har då fostrat hur många barn som helst och kanske många egna för icke-professionell? Vad är professionellt? Kan du, för du kan ju det begreppet. Vad är professionell i det
Ja,
här sammanhanget?
alltså professionellt i den offentliga, när man tänker att förskollärare ska professionaliseras och lärare ska professionaliseras, så betyder det att de ska få verktyg för en effektiv måluppfyllelse. Och de verktygen, det är oftast någon typ av utvärderingsarbete som de ska bli bra i. Och sen ska de också skolas i, ja, vad är målen, varifrån kommer de, hur är de tänkta, och vad ska jag göra för att implementera dem? Får man en skolning i detta, och det får man då på universitetet, då är man professionell. Och om man inte har den här skolningen i, ja, vad är de bästa sätten att uppnå de satta målen, då är man oprofessionell. Så det har med mål, det har hela tiden med den här målstyrningen att göra. Är man omedvetande om målstyrning och mål, utan kör på, man kan vara jättebra, jätteomtyckt, lära barn jättemycket, men man är oproffsig för att man inte jobbar utifrån systemets regler.
Oh, jag bara får så mycket. När jag lyssnar på dig så tänker jag så här, den bästa pedagogen, den bästa läraren, den bästa psykologen, terapeuten, you name it, präst, vilken människa som helst, borde ju vara den som känner sig själv och som har jobbat väldigt mycket med sig själv. Och varför finns inte det som ett stort kapitel, liksom? Tänk dig en jättekurs. För att det är ju det som är att vara människa. De bästa människorna tänker jag är de som faktiskt har ganska god självkännedom. Men allt det här som du beskriver känns ju som att det ska ta oss bort från oss själva.
Ja, människan betraktas som farligt. Det var det som jag menade. Att människan är irrationell, känslosam, har egna åsikter. Det, ja, det är inte det som efterfrågas direkt, är mitt
Nej.
intryck.
Nej,
Ja.
det. Och tänkte jag i sånt fall så är jag jätteoprofessionell, för jag kan inte hålla masken, jag börjar gråta under intervjuer, jag känner en massa saker. Ja, så tänker jag att det är ju det som vi människor, vi behöver ju andra människor som känner. Och allt det här, det är så, det som återkommer i alla anteckningar efter våra samtal här, och det är ju liksom målstyrning, det är målstyrd pedagogik, det är ett system, den fria leken är liksom farlig och den är meningslös. För den fyller ingen funktion. Alltså du hör ju själv, alltså det är så, det är ju faktiskt ondska skulle jag säga, att plocka bort den fria leken från barn.
Jag tror att alltså, det handlar ju om det här framstegssamhället. Att det här systemet garanterar ju framsteg. Alltså, och vi lever i en idé om att ja, vi vill rationalisera, effektivisera, vi vill använda teknologiska möjligheter att skapa en bättre värld. Vi vill med innovationer bekämpa ondskan och allt detta. Så det är en sån utvecklingstanke som också motiverar att vi har skapat ett system. För vi vill då med rationella teknologiska medel designa fram rättvisa, likvärdighet, jämställdhet, det goda, hållbara supersamhället. Men det vi gör på vägen hela tiden, det är att glömma bort människan. Och jag tror också att skulle man då ta bort systemet så skulle vi vara väldigt mindre effektiva. Men vi skulle också vara väldigt mindre effektiva i den här utvecklingsprocessen, som ju också i sig, ja, kan betraktas som ett problem. Alltså den här konstanta utvecklingen som möjliggörs av det här systemet. är ju både en lösning men också ett problem för väldigt mycket. Men det hänger väldigt mycket ihop allting. Så att, ja, pratar man om skolan och undersöker skolan så kan man förstå väldigt mycket om samhället i stort. För skolan är en sån otroligt stor del av samhället. Det är den största arbetsplatsen. Den största, ja, det finns ingen annan arbetsgivare som sysselsätter så många personer som skolsystemet eller utbildningssystemet. Och ja, precis, det är det man kan
och nu,
förstå hur samhället fungerar.
Ja. Och du har ju faktiskt studerat detta, så du vet ju vad hela liksom, vad det här kommer ifrån, den här styrningen.
Ja, det är en sån lång historia, men så det har i alla fall inte alltid varit så. Och man behöver bara titta, alltså tittar man 100 år tillbaka eller 70 år tillbaka till innan andra världskriget, då fanns inget utbildningssystem. Och det var inte alls säkert att vi skulle med hjälp av teknologiska lösningar producera framsteg efter framsteg och ha en sån utvecklingstanke. Utan man kunde fortfarande vara konservativ och bara vara nöjd också med det man hade. Och man kunde ha väldigt många idéer också om skolan. Och det fanns ingen enhetlig läroplan för en gemensam grundskola där alla barn behövde gå i samma skola i 9 år, utan det fanns en mångfald av olika lösningar. Några bra, några dåligt, för många olika smaker. Några fick inte ta del, så som det är idag är med hemmasittare. Några kunde inte följa med det heller, men det fanns en mycket större mångfald och möjlighet att påverka för de här individerna. Och sen är det en del av den här sociala ingenjörskonsten som har med uppbyggnaden av välfärdssystemet att göra, välfärdsstaten, där man helt enkelt tänker sig att vi kan rigga ett system som är så perfekt så att alla mänskliga brister går att utveckla bort med hjälp av sociala teknologiska lösningar. Och det är det som är välfärdsstaten. Och den har gett mycket gott och så. Men överdriver man detta så har det hela den här baksidan av att man lever i ett teknologiserat samhälle.
För föräldrar är ju inte längre välkomna på skolan.
Ja, det är också en sån del av det.
Ja.
Även föräldrar är ju lekmän. Som stör den här måluppfyllelsen om de lägger sig i och kommer där med egna infall och allt detta. Och man tänker sig att för att det här systemet ska kunna vara igång så ostört som möjligt och för att lärarna kan ägna sig åt den här måluppfyllelsen så är det ett hinder om helt plötsligt massa föräldrar kommer springandes runt där med egna idéer och infall och för de vet inte någonting om lärandemålen och skolsystemet. De är helt enkelt lekmän. Och nu ska ju barnen vara i det här professionella skolsystemet. Och föräldrar får vara med när det gäller att ta emot anvisningar från lärare om att hjälpa till med någon läxa ibland kanske. Eller göra någon lite mindre insats. Men annars ska föräldrar också hållas utanför det här systemet. Och helt tydligt är det ju också med de här väldigt strikta reglerna mot hemundervisning. Det är faktiskt Sverige är ett av de mest extrema länderna som finns i hela världen. Där man har förbjudit föräldrar att ta hand om utbildningen av sina barn. Utan det är en total skolplikt, ett totalt skoltvång kan man säga. Och det finns inte många länder som har det. Tyskland har det också. Men i Danmark finns ingen skolplikt och inte heller i Finland, inte i Norge, inte i Österrike, inte i England, inte i USA, inte i Australien. Utan det finns något som heter läroplikt där. Och då kan också föräldrarna ta ansvar för detta. Och sen kan man redovisa efter ett tag vad barnen har lärt sig. Men det här att man verkligen tror så benhårt på att det är just skolan som är lösningen, ja, det är ganska... Ja, det är mer extremt i Sverige än på andra ställen.
Men vet du när, liksom, när det, hur det växte fram? Den här, För det är ju ganska totalitärt.
Ja, och i Sverige är det ganska nyligen. Nu kan jag inte exakt, men det var i alla fall på 2000-talet som skolplikten infördes. Innan dess var det viktigt alltid att få undantag så att man kunde ändå hitta fortfarande någon alternativ väg för sina barn och för sin familj att hantera det där skolproblemet. Ja, men nu är det inte så längre. Och ja, det är ju känt hur man betraktas i Sverige om man vill hålla sig utanför systemet. Det är ju inte tillåtet att leva i skogen med sina barn och föra ett liv utanför samhället. Utan då betraktas man ju som verkligen en fara för sina barn om man skulle komma på en sån tokig idé. Alltså att vilja leva utanför den här demokratiska gemenskapen. Och man målar upp olika bilder av vem som är de här föräldrarna som har andra idéer, vad det är för personer. Och ja, det betyder inte att de vill hålla sina barn utanför samhället. De kan ju ha massa samhällskontakter ändå, men att inte delta i skolan, i den professionella skolan, det är ett brott i Sverige. Och det blir bestraffat. Man kan bli av med sina barn om man gör det. Så
Och
är
när
det.
du säger så, då kommer min nästa fråga som jag hade på tungan. Väldigt bra till pass. Tillhör barnen verkligen föräldrarna i Sverige?
Nej, det är samhället som äger barnen, skulle jag säga. Ja. Det är samhället som vet vad som är bäst för barnen, det är inte föräldrarna. Nej. Föräldrarna är också sådana individer som har egna intressen, som inte är rationella, som älskar sina barn och då kan det bli fel, tänker man sig då.
Ja, det är så sorgligt, för att när jag hör dig så liksom dyker det upp massor med exempel i huvudet, liksom föräldratrådar med inskolning på barn, och de skriker och gråter och är förtvivlade, och föräldrarna går liksom ihop och säger, men pedagogerna, de vet ju bäst. De vet bäst. De löser det där. Men barnet skriker ju för att det vill inte vara ifrån sina föräldrar. Fast det är ändå pedagogerna som vet bäst.
Ja, och det kan vara så ibland, men det är väldigt avgjort från början. Så.
Och det är det jag tycker mig ofta plocka upp, att majoriteten av, det beror på vilka man umgås med, men många människor verkar liksom ha hamnat i den fållan där de också anser att andra människor vet bäst. Eller samhället.
Ja, eller forskningen.
Forskningen.
Det är ju det som man hela tiden lär sig, att man ska lita på auktoriteter. Det är det som är ett viktigt budskap som skolsystemet eller utbildningssystemet förmedlar. Man ska lita på andra. Och forskare är också en del av det. Och det är naturligtvis dumt att gå på vidskepelse. Det är jag inte heller för. Men det som forskningen skulle också, eller en vetenskaplig skolning också skulle kunna lära människor, det är ju att vara kritisk, att avgöra själv, och ganska ofta kan man avgöra vad som är rimligt och vad som är orimligt om man tar sig tiden och utforskar problemet. Men så långt kommer man oftast inte, för att det vanliga är att man har en auktoritet som man kan lita på. Man har en myndighet som man kan fråga om råd, den kommer med svaret. Och den kommer med svaret på allt så här. Någon myndighet eller någon forskare som man ska lita på. Och precis, ett problem är att det förhandlingsförlamar och hämmar den här kapaciteten som människor har att faktiskt bilda sig en egen uppfattning om saker. Men då blir man ju misstänkligt gjort, för man kan ju då komma fram till en tokig slutsats. Och det kan man också. Det kan man. Men det här rationella samhället som driver oss framåt mot konstant utveckling har också viss galenskap inom sig. Så frågan är vad som är det större problemet ibland också.
När du pratar om slutsatser, då tänkte jag så här, wow, man kan ju också komma fram till en alldeles egen slutsats som passar just mig och min familj jättebra. Och det är
Ja, och
inte.
när jag säger det, jag ser också faran, för att jag vill inte heller att människor blir sekterister eller att människor, alltså jag tänker mig ett öppet, jag har också ett samhällsideal som är ett fritt samhälle där människor är förnuftiga på något sätt. Men förnuft innebär ju då ibland andra saker än den här rationella utvecklingen och optimeringen. Den kan vara väldigt oförnuftigt, men det är den som styr oss just nu, skulle jag säga.
Så vad tänker du? För jag menar någonstans då, du står ju faktiskt för någonting annat. Du ifrågasätter ju faktiskt där. Så hur ser ditt idealsamhälle ut?
Jo, det är svårt. Det är lättare att påtala problem än att komma med den storslagna bilden. Men jag tänker att samhället skulle utvecklas mer organiskt om människor skulle få tillbaka initiativkraften och kunna samla sig i sina intressegrupper och bilda olika subkulturer och ibland ta hjälp av varandra och lösa vissa frågor nationellt eller till och med internationellt. Men jag tycker ett samhälle där människor erövrar tillbaka handlingskraften och litar på sig själv, det är väl så långt jag tycker det är oproblematiskt att önska sig. Och vad de här människorna sen exakt utvecklar för alternativ till den här stora systemkolossen vi har nu, det får de ju bestämma själv. Det får framtiden visa sig, skulle jag då säga.
Ja. Det är så många saker som jag känner jag skulle vilja ha ändå med.
Men andra sidan har vi pratat nu ganska mycket, så nu
Jag
har du.
vet, jag vet. Så, eftersom du ändå jobbar i skolvärlden, Susanne, så tänker jag så här, om du skulle få skapa en skola och ett skolsystem, så hur skulle det se ut?
Jo, inget system då. För
Nej,
system
nej.
handlar ju då om det här sammansatta av allting. Ja, utan just att privata initiativ skulle få ett större utrymme, att människor kan utveckla alternativa skolformer och att man har mer tillit till människorna, att man slutar utvärdera och kontrollera människor. Ibland kan det vara okej att se efter, att hälsa på en skola och prata med människorna där. Men att låta pedagoger dokumentera, utvärdera, ha hela tiden passa in mot de här målen. Ja, det betraktar jag som ett problem. Så mycket där skulle jag vilja avskaffa då. Och också öppna skolan för människor med andra kunniga människor, inte bara de som har gått en lärarutbildning, utan andra kunniga människor också. Inte vem som helst ska inte vara i skolan, men det finns många kunniga människor som många föräldrar gärna skulle se som lärare för sina barn. Och de personerna tycker jag borde också välkomnas in i skolan.
Ja, men så hyser du hopp inför framtiden? Så hur ser den närmaste tiden ut?
Ja, jag tänker ju att när man driver någonting så extremt som jag tycker att skolan håller på att bli, då börjar ju fler och fler ifrågasätta det. Och det är väl därifrån det måste komma underifrån. Man kan inte förvänta sig, tror jag, att den här förändringen kommer uppifrån, utan det är nerifrån som man behöver vakna och prata om skolan med ett ärligt språk, inte med sådana ord som låter som någonting annat än vad det faktiskt är. Och ja. Jag är ingen aktivist, så vet du. Jag försöker förstå problemet. Och jag tänker ju också det här med att börja förstå problemet, det är också en viktig första steg. Att man kan sätta ord på det som är problemet helt enkelt. Att man inte bara säger att några är trötta, några är oansvariga eller några är lata eller lydiga, utan vad är egentligen grundproblemet? Man måste också, så som du gör nu, det här var ju jättebra att jag fick komma hit till dig och berätta om det och kanske hjälpa fler att hitta ett språk att prata om det som är problemet och upptäcka det.
Och tack för att du gjorde det. Och jag tänker också det du pratade om det här att faktiskt säga vad saker egentligen är. För nu är ju saker förklätt i massa fina ord. Så det är som att vi liksom förtrollas in i någonting, egentligen manipuleras in i någonting. Och det vore så fint om man kunde ta ut det där trollet i solen och bara så får det spricka och så kan vi få vara det vi är. Vi är ju faktiskt människor.
Ja, exakt. Jag tror också att den förtrollningen borde gå att bryta, för att vi har ju ett språk som vi kan använda för att sätta ord på det vi är med om. Och ja, det är väl det som krävs.
Tack så jättemycket, Susanne, för att du var med och gjorde det här.
Tack att du trodde på att det här skulle bli bra. Jag tror det blev bra också. Det var roligt att vara med. Tack!
Tack.